Mercedes-Benz och Volkswagen backar efter rapporter. Och Storytels vd avgår efter bara ett halvår. God förmiddag och mycket välkomna till EFN Direkt denna vackra valborgsmässoafton. Stockholmsbörsen sjunker 0,7% och börsen stänger redan klockan 13 idag på grund av valborgsmässoafton. Tyska DAX sjunker med 0,5% medan Londonbörsen ökar cirka 0,3%. Bland dagens rapportsläpp hittar vi biltillverkarna Mercedes-Benz och Volkswagen som backar med 3,7 respektive 1,7%. Och det ska vi prata mer om senare i sändningen. Vattenfall då. Det statliga elbolaget redovisar en 21-procentig minskning i omsättning jämfört med motsvarande kvartal från föregående år. Och samtidigt ökade rörelseresultatet med 27%. Resultatet lyfts också av en engångsvinst på 4,6 miljarder kronor från försäljningen av vindkraftsparken Norfolk i Storbritannien. Ljudboksförlaget Storytels vd Johannes Larker avgår efter ett halvår på posten. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Och aktien sjunker cirka 4,5% på beskedet. Frankrikes inflation steg oväntat i april enligt statistik. Konsumentpriserna ökade med 2,4%, vilket var högre än väntat. AI-racet mellan techbolagen fortsätter. Microsoft berättar idag att de satsar 1,7 miljarder dollar i Indonesien för att utveckla landet inom moln- och AI-tjänster. Och Apple har rekryterat medarbetare från Google och skapat ett hemligt AI-lab i Zürich. Det här är enligt en källa till Financial Times. Två av de stora fordonsjättarna Mercedes-Benz Group och Volkswagen kommer rapporter nu på morgonen. Båda bolagen redovisade sämre resultat än förväntat. Hur står det till i bilindustrin och vilket bolag vinner EV-racet? Välkommen Philip Scholtze, sparekonom på Avanza.
Tack så mycket.
Hur mår de traditionella europeiska biljättarna nu i skuggan av Tesla till exempel?
Ja, men så där får man ändå säga. Ingen av de här två rapporterna som har kommit nu på morgonen är ju någon jättemunter läsning. Vi gillar ju vinst när vi gillar aktier. Och att se att rörelseresultaten går ner med 20-30%, det är ju riktigt deppigt. Sen har ju förväntningarna också varit här någonstans. Att, och jag tror någon av dem till och med var lite bättre än förväntan på rörelseresultatet. Så att, nej, inga jättestora förväntningar att jobba med här.
Vilka var de viktigaste punkterna i rapporten från Volkswagen till exempel?
Jag tycker att det är mycket blick på framtiden. Och det måste ju vara så när det ser deppigt ut bakåt. Det här är ju också bolag. Fordonsindustrin värderas inte särskilt högt. Det är ganska låga P/E-tal. Så om man läser vd-ordet här så ser man ändå att tittar vi på helåret så verkar försäljningen som att den ska kunna öka från jämfört med förra året. 5% pratar man om. Men sen så är det mycket fokus på riskerna. Så att det finns en optimism. Men man upprepar här också att vi har problem med volatila priser. Det är valuta, det är råvarupriser som är jobbiga. Och så har vi en ekonomisk situation i världen som inte alls är så himla lätt och svårt att köpa nya bilar när man har det tufft ekonomiskt. Så att det är många orosmoln och jag tycker det är lite som börsen är i stort. Att det är mycket optimism, vi vill gärna se ljuset, men det är mörka moln på himlen.
Geopolitiken spelar roll här också, hör jag.
Det gör den absolut. För det är ju så att de här bolagen är globala och köper in från hela världen och då påverkar det alltid.
Mm. Också till Mercedes. Där ser vi att vinsten sjunker. Aktien har backat nu runt 2,5%. Vad sticker ut där? Är det någon skillnad där?
Nej, men det som sticker ut lite grann. Jag tycker känslan lite bättre när jag läser Mercedes-rapporten här. Men, och de tittar också mycket framåt. Pratar om produktlanseringar som ska komma under året. Och är mer fokuserade då på det här top-end-segmentet som de pratar om. Och kanske att den konjunkturen är lite annorlunda än vad det är för ett Volkswagen som säljer mycket Passat och andra typer av klasser av bilar. Men det som jag tycker sticker ut också i Mercedes rapport är att de pratar om hur det går i Asien. Och Asien är ju en jättekonkurrent när vi ser på omställningen till elbilar. Och deras försäljning minskar faktiskt med 15% i Asien. Det tror jag inte de gillar.
Nej, och när vi är inne på elbilar, vi kan inte prata elbilar utan att prata Tesla.
Nej.
Som ju kom med sin rapport här för några veckor sedan. Och häromdagen så åkte Elon Musk till Kina. Då skedde en kursrusning. Berätta lite, hur står det till med Tesla?
Ja, men om vi ska jämföra Tesla med de här andra två så är det ju något helt annat. Det är bolag som sitter på en nettokasse istället för nettoskuld som de andra har. De skapar tillväxt, de tjänar otroligt mycket pengar. Men deras senaste rapport var inte heller... Jag tyckte inte det var en jättemunter läsning. Men Elon är skicklig och lyckades ändå snacka upp den här kursen som jag upplever det. Och vem som ska vinna det här racet? Ja, men om vi lyssnar på aktiemarknaden då och tittar på hur värderingarna ser ut på de här bolagen så... Fordonstillverkare brukar göra såna här krocktest. Och känslan är ju då att den här Cybertrucken från Tesla skulle krossa vilken av de andra tillverkarnas fordon vilken dag som helst. Sen om det blir så eller inte, det vet jag inte. Men Elon och Tesla har i alla fall påverkat de här andra traditionella tillverkarna till att ställa om. För det är jättestort fokus på det hos dem.
Du sa där att han lyckades snacka upp. Det är lite nyckelordet här tycker jag när vi pratar om Elon Musk. Hur hans oberäknelighet, hur mycket påverkar det?
Ja, men det gör det nog ganska mycket. Och jag tror att det finns många i kollektivet av Tesla-investerare som känner att han är ju en loose cannon. Och det kan ju vara både på uppsidan och på nedsidan. Han har ju lagt väldigt mycket fokus nu också på andra projekt med X och så där som man kanske känner som Tesla-ägare att man vill att det ska vara fullt fokus där. Och tittar vi på hur våra kunder på Avanza har agerat så ser vi faktiskt att det är många som faktiskt passar på och hämta hem lite vinst från de senaste åren och har börjat sälja av den här aktien. Den har varit med på topplistan av de mest sålda flera månader här i början på året.
Vi har faktiskt en graf här, så vi ska jämföra de tre bolagen med varandra. Ska vi se om vi kan få fram den. Ja, här har vi den.
Just det.
Vad ser vi här? Berätta hur det har sett ut under tre år.
Ja, men det är ju inte någon jättemunter syn det där heller, ska vi säga. Tesla har ju skapat väldigt mycket av sin kurstillväxt tidigare och har ju haft kämpigare på slutet. De andra bolagen har ju inte heller rosat marknaden här. Det som kanske sticker ut någonstans är väl Mercedes här då, som på den här tidsperioden faktiskt går vinnande ur den här striden. Och det ser vi också om vi tittar på aktieägarstatistiken bland våra kunder, att det är den aktie som har faktiskt premierar och de som faktiskt får lite fler ägare under det senaste året.
Varför premierar man den aktien?
Ja, men det är svårt att säga. Jag tror kanske att det här liksom lyxsegmentet att det skulle kunna vara någonting som man premierar. Det finns ju många andra lyxkonglomerat i Europa som man tycker mycket om och kanske att det då ställs lite vid sidan av den vanliga konjunkturen för de som har mycket pengar har det ofta oavsett.
Tror du att kommer Tesla vara kvar eller kommer de traditionella bolagen konkurrera ut Elons dröm?
Det är svårt att säga, men tittar man på hur Teslas finansiella mående ser ut så ser det ju bra ut. De har pengar i kassan och tjänar pengar på sista raden. Så att det ska nog till mycket konkurrens för att de helt och hållet ska försvinna. Så att, nej, det tror jag inte man ska räkna med.
Stort tack för det, Filip Scholtze.
Tack.
Krisen i byggbranschen har spilt över på marknaden för sågade trävaror. Men på det familjeägda sågverket Rudins trä i Svenstavik i Jämtland har man börjat se en ljusning.
Min känsla är ju ändå att vi har bottnat ur och att vi är på väg uppåt. Sen vet man inte liksom var i grafen man är, men jag tror absolut att vi har passerat botten. Det känns som att det är ett större självförtroende, så kan man säga. Sen har inte, liksom, det har inte tippat över riktigt, men självförtroendet finns där. Och,
hur märks det då?
Ja, men du får förfrågningarna ökar, de vill ha längre kontrakt. Du kanske kan till och med påtala en liten prisjustering och sånt där. Så att, nej, men det känns bra.
Med 90% av försäljningen på export har Rudins trä inte drabbats så hårt av byggkrisen i Sverige.
valutan har varit rätt fördelaktig för oss under den här perioden. Så att, nej, men jag tycker att visst har det blivit en liten inbromsning, men ganska marginellt ändå.
Och reporter här var Jonas Frändén. Trots den positiva framtidsandan i Svenstavik så befinner Sverige sig i kanske den värsta krisen på bostadsmarknaden sedan 90-talet. Det framgår av en rapport från Evidens och Veidekke. Välkommen hit, Ted Lindqvist. Du är vd på Evidens. Ni har gjort den här rapporten tillsammans med Veidekke som ju kom vid årsskiftet, ska vi säga. Hur mår den svenska byggsektorn? Den mår lite sämre än det inslaget vi precis såg.
Ja, tack så mycket. Ja, den mår inte så bra, i vart fall om vi pratar om den del som utgörs av bostadsbyggande. Det som handlar om anläggning, infrastruktur och industrins byggande och så går ju bättre. Men han sa ju också här på inslaget att han exporterade ganska mycket, och det var säkert en del förklaring till de positiva tongångarna därifrån. Men man kan väl säga att det som har hänt i Sverige, och det började ju egentligen hända redan för ett och ett halvt år sedan eller knappt två år sedan när vi fick den här makrochocken i ekonomin. Så när räntorna steg, när hushållens köpkraft urholkades av den höga inflationen och när vi fick en särskilt hög byggkostnadsinflation, kan vi säga, då försvann ju förutsättningarna för många kalkyler, helt enkelt blev röda, och bostadsbyggandet faller och har fallit kraftigt, som du sa, ungefär som
sen 90-talet.
Ja, precis. Och
låter väldigt dramatiskt.
Det är dramatiskt därför att det som har hänt, de andra kriserna vi har haft här under finanskrisen exempelvis, det var ju att vi fick ett prisfall på marknaden, men sen kom priserna tillbaka för utvecklingen kunde mötas av lägre räntor exempelvis. Nu har vi ett problem där först har kanske 20% av intäkten försvunnit för den som bygger småhus och bostadsrätter eftersom priserna har fallit när räntan stiger och så. Men samtidigt har vi haft en kostnadschock både i form av rena byggkostnader som har stigit kraftigt. De har stigit så kraftigt att vi inte har sett en sån kraftig kostnadsutveckling sen på 50 år faktiskt. Man får gå tillbaka till oljekrisen på 70-talet och dessförinnan 1950-talet. Och det gör ju att kalkylerna blir blodröda från två håll, så att säga.
Rubriken på den här rapporten, 7 svåra år. Befarar ni att det kommer att ta 7 svåra år för den här krisen att vända? Och varför då?
Ja, i princip är det ju så, det finns ju väldigt långa ledtider i bostadsbyggandet. Det vill säga, när man tar ett investeringsbeslut så tar det kanske 2 år eller något sånt där att bygga en bostad. Och det vi ser nu är ju att den här krisen började egentligen kanske mitten av 2022. Och det vi ser i korten just nu då med den räntebana som Riksbanken kom med här om sistens och de tillväxtförutsättningar vi ser i övrigt, så ser det ju ut som kalkylförutsättningarna för nya bostäder kanske inte ser så hemskt mycket bättre ut de närmsta 2-3 åren. Och det betyder ju att spaden i marken i lite större utsträckning kommer inte förrän kanske framåt 2026-2027, och då är bostäderna inte klara förrän 2029, och då har det gått 7 år.
Vad ser ni behöver hända för att det kanske inte ska vara 7 svåra år? Eller vad skulle Sverige kunna göra för att ändra på de här förutsättningarna?
Det första är ju att man lyckas med att bekämpa inflationen som det nu ser ut, så att vi får ner räntenivån. Det är ju en sak man kan göra. Sen är det ju så att vi har i Sverige inte någon riktigt tydlig bostadspolitik och inte haft på ganska länge. Och det kan ju vara så att det helt enkelt krävs politiska insatser. Däremot har det hänt saker som har minskat bostadsefterfrågan. Vi har fått amorteringskrav, skuldkvotstak och så vidare. Vi har problem med lagstiftningen när det gäller nyproduktionshyror, presumtionshyresystemet exempelvis. Så att det finns en massa saker som man skulle kunna adressera, men ingenting av det är ju någon riktig quick fix.
Nej. För att om man jämför med våra grannländer till exempel, vi tittar på Norge som har haft en liknande ränteutveckling som Sverige. Men där har vi en mycket mer stabil byggsektor. Vad beror det på?
Ja, den svänger mindre över konjunkturen där, byggvolymerna. Jag tror just att det beror på att man har en medveten politik där man har bestämt sig för länge sedan. Just i Norge har man ju då en, vad vi kan kalla en ägarpolitik. Det vill säga man har en väldigt stor andel äganderätt på marknaden. Man har sedan då utformat instrument för att stötta hushållens förmåga att efterfråga bostäder. Det handlar ju både om att man har en medveten politik för bostadssparande. Man har en medveten politik för att möjliggöra för olika typer av hushåll, även de med lite lägre inkomst, att köpa en bostad. Man har exempelvis startlån för förstagångsköpare som vi har utrett i Sverige men inte infört. Man har en husbank, som det heter, just för att förmedla stöd till hushåll och krediter då till förstagångsköpare. Så att man har en hel politisk idé. Det kan man även se i vårt östra grannland Finland exempelvis.
Är det här modeller som du ser att Sverige skulle behöva implementera för att få igång byggsektorn? Eller varför?
Ja, jag tror att man måste fundera både på det ägda och det hyrda boendet, så förutsättningar. Men just när det gäller, vi har ju en väldigt stor ägarmarknad i Sverige. En stor andel kommuner har väldigt mycket villor exempelvis. Vi har ganska mycket bostadsrätter i storstäderna. Och när man då inför kreditrestriktioner på olika sätt, då begränsar man ju efterfrågan. Och då får man ju också svag efterfrågan, särskilt i tider när ekonomin går dåligt. Så jag tror man måste fundera på hur ser bostadsbeståndet ut i Sverige, hur möjliggör vi för fler att komma in på bostadsmarknaden och hur ser vi till att det finns en kontinuerlig efterfrågan på nyproduktion som inte svänger så kraftigt över tid.
Mm. Hur dagens konkursrisk, det är stora risker för det nu. Hur påverkas byggsektorn av det?
Ja, det är naturligtvis ett problem. Tittar vi på entreprenadföretag generellt så kan man se att marginalen i den verksamheten är förhållandevis låga om man jämför med andra sektorer i näringslivet. Och det gör ju det att när om vi då har tappat kanske 2/3 av volymerna på bostadssidan, då kommer vi att få konkurser på entreprenadsidan och på många mindre företag som då inte kan ställa om till andra delsektorer. Och det är naturligtvis en tragedi för de företagen, men det skapar också problem framåt, därför att när efterfrågan sen vänder igen, om vi nu har rätt att den kommer att börja öka här igen 26, 27, 28, då kommer vi ha resursbrister och då får vi en snabb kostnadsutveckling. Och det har vi sett tidigare tyvärr, efter 90-talskrisen exempelvis.
Mm. 7 svåra år, sa du. Hur lång blir krisen? Är det 7 svåra år? Eller?
Det är ju väldigt svårt att veta det, men om man tar i beaktande att priserna måste stiga 20% i reala termer bara för att komma tillbaka till var de var 2022 och dessutom har haft en kostnadsutveckling på kanske 30% bara på 2 år, så tror jag ju inte att den... Jag står nog fast vid den där prognosen, men det är klart om det går 1 eller 2 år snabbare kan man naturligtvis inte veta. Men den blir långvarig och mycket besvärligare än vad vi har sett tidigare.
Stort tack för det, Ted Lindqvist, och trevlig valborg.
Tack detsamma.
Och det här får avsluta dagens sändning. Vi på EFN, vi är tillbaka på torsdag. Då kan ni se vår första sändning redan 07.45 och senare förstås i vår lunchsändning 11.30. Till dess så kan ni se mer från oss på EFN.se och på vår YouTube-kanal. Nu säger vi trevlig valborg och njut av vår värme.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.